One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Vi människor och småsparare dras med i de här bubblorna, för inte minst älskar vi en bra story och hur de här berättelserna om till exempel ny teknikaktier eller Tesla hänger ihop. Och dessutom så omedvetet gillar vi vad de här aktierna eller fonderna säger om oss själva.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 168. Mm. Och idag så tänkte jag att vi ska prata lite om tankespjärn. Eller liksom,
vad det är för något, eller ska vi ha tankespjärn om något speciellt?
Vi ska ha tankespjärn om något speciellt, eller det som man ibland brukar kalla för liksom, vad den tionde mannen i rummet, eller kvinnan för den delen.
Ja, jag glömmer ibland vad det är för något, men vi ska, kommer in på det.
Vi kommer in på det. Mm. Så detta handlar om lite tankespjärn, helt enkelt att liksom våga ifrågasätta de tankarna man har, se på liksom de antaganden man har gjort från ett annat håll. Och detta handlar specifikt, jag rantade lite i förra avsnittet om det här med ny teknikfonder och Tesla och lite sådant.
Så det kommer att handla om ekonomi?
Det kommer att handla om ekonomi. Ja. Och det kommer inte vara så att jag kommer inte försöka göra något case för att argumentera med siffror eller för att det är en mikrobubbla eller någonting sådant. Utan jag tänker att precis som vanligt så tittar vi på det från ett beteende mässigt perspektiv. Så att jag tänker att vi ska göra liksom en kort repetition faktiskt, vad det är värdet på en aktie, hur uppstår det. Vi kommer titta på två klassiska beteendemisstag, det som man brukar kalla för the narrative fallacy eller fallacy, och vi kommer titta på något som heter conjunction fallacy.
Men vem är detta avsnittet för?
Detta avsnittet är till för alla som egentligen äger en ny teknikfond eller Tesla.
Heter det ny teknik eller är det liksom...
Eller teknikfond.
Samlat namn för...
Nej, men ofta heter det som så här TIN Teknik eller Swedbank Robur, ny teknik eller Lannebo Teknik. Ja, så att, eller egentligen, alltså för att detta ska vara lite, vad kallar man det för, evergreen, lite... aktuellt oavsett period, för att liksom, ja. Så att, för jag gillar ju när våra avsnitt, man kan lyssna på dem 2 år och de fortfarande är lika aktuella. Så detta handlar väl egentligen om, man hade 2017 hade man kunnat lyssna om detta kring bitcoin. Yeah. För att då hade man haft glädje av det här avsnittet. Man kommer ha glädje av detta avsnittet nu med tanke på liksom börsuppgången och ny teknik och Tesla. Och i framtiden kommer man ha nytta av det när vi kommer ha nästa liksom bubbeltendenser.
Mm.
Så att det är ett sätt att liksom ifrågasätta sina antaganden. Och se,
det är väl alltid bra.
Ja, och dubbelkolla att man inte har ramlat i en av de, i två av de här fällorna som är så lätta att hamna i, som de här fallacy. Vi kommer titta på en börsbubblas anatomi också, liksom vad är det som ter sig, hur tenderar en börsbubbla se ut.
Men du kommer inte prata om att det är en mikrobubbla eller så, du har redan
jag kommer,
sagt det,
jag
men
har,
nu känns det ändå som vi det är på dit
ja,
vi
är på men, väg. Ja, men jag har ökat så här, man kan aldrig säga att det är en bubbla förrän i efterhand.
Nej.
Alltså Eugene Farmer som fick Nobelpriset i ekonomi, han säger till och med så att börsbubblor existerar inte, för om de hade existerat hade man kunnat förutsäga dem. Alltså vilket liksom så här, jag
nej,
tycker
men det
är
låter
lite
väl vettigt på något vis, men det vi har ju bevisligen varit många bubblor.
Ja.
Av olika, med olika, vad ska man säga?
Olika
inte olika anatomi, men
karaktär,
olika
karaktär. Ja, men absolut. Så att jag har ju liksom vissa åsikter här, men detta är återigen, bara så var supernoga, vi kommer ta det här alldeles strax när vi tar villkoren. Detta handlar inte om att man plötsligt ska sälja av sina fonder eller sälja av sina liksom, fondrobotar, Lysa eller så här, utan detta är ett, liksom ett sätt att tänka. Och framförallt att liksom identifiera vad som pågår. För kan man identifiera vad som pågår så kan man ofta känna sig mycket lugnare.
Mm.
Och sen så inspirerade mig också. Jag tänker att vi ska ha ett fråga- och svaravsnitt snart igen.
Ja, de gamla godingarna.
Ja, precis. Och på Patreon så var det en person som frågade, jag har glömt namnet. Men så här, hur ska man göra när någon liksom fått locka tillbaka dem från den mörka sidan? Från the dark side.
Vad är den mörka sidan?
Ja, men typ som att man bara säger, men är det idiotiskt att ha Lysa nu? Eller haft Lysa de senaste 5 åren?
Alltså en fondrobot.
Ja, som eller en indexfond. För man kunde ju haft en ny teknikfond som har gått 5 gånger bättre. Liksom, så vad har man för argument och sådant? Så att det är sådant som jag tänkte att
Vi tar det i fråga och svaravsnittet.
Ja, men det inspirerade mig lite och det är liksom det vi kommer att prata om. Och just Patreon är ju en av de grejerna som jag tycker faktiskt är roligast i livet just nu. Patreon, det är vår Riket Tillsammans-community. Vi är ju faktiskt ganska många personer i Riket Tillsammans-communityn nu. Och det är egentligen till för dig som vill ha mer. Vi har,
hur många är det?
Ja, men det är flera hundra.
Ja.
Och vi har vissa poddavsnitt, ungefär 2 poddavsnitt, 1 till 2 poddavsnitt i månaden som inte kommer ut på bloggen. Vi har haft liksom ett populärt och vi pratar om liksom så här tips och trick kring företag, starta företag, investera via företag.
Ja.
Vi har haft ett avsnitt som där vi gick igenom så här i alternativa investeringar och börsintroduktioner och tips och tricks kring det. Och vi har liksom kommit med liksom både tips på börsintroduktion och vi har till och med liksom gjort investeringar tillsammans. Så att, och har våra sådana fika tillsammans. Så att det är helt enkelt.
Hur kommer man med i community?
Yes, man går in på patreon.com/rikatillsammans. Så att vårt mål är inte så här osnälla stöd oss, utan nej, snarare så här, häng med oss i vår community för du kommer få ut så mycket mer av det. Och där ska jag faktiskt ge ett tips till dig som redan är med och som lyssnar. Så Patreon har precis infört att man kan gå med på ett helt år i förväg.
Hur gör man? Alltså man bara betalar för
ja, man betalar, ja, precis. Mm. Och man väljer själv vilken nivå,
vilken nivå man vill
betala engagera
för
sig på. Så att det är ju det som gör det möjligt för oss att ha avsnitt som det här som inte är sponsrat, som inte har någon reklam och så vidare.
Du har suttit i 72 timmar.
Nej, det har jag inte.
Ibland
har jag det.
Flera dagar med research.
Men detta har liksom inte varit 70 timmars research. Det har varit lite research. Men, så att innan vi kör igång då, lite så här, vilka ansvarsbegränsningar som vår jurist säger vi måste ta, att avsnittet är inte sponsrat och detta är liksom inte personlig rådgivning. Det är inte som vi säger så här, sälj det där eller köp det där i detta avsnittet. Nej. Och liksom som de som på Patreon har följt mig, då vet att jag har ju blankat Tesla och man kan liksom då förlora, jag tror vi har förlorat 40% av de pengarna vi har blankat i Tesla.
Det kunde jag ge mig 1000.
Ja.
Varför gör du det, John?
För jag är lite dum i huvudet och jag vill ha rätt. Men det är väl
kolla hur mycket mina Tesla-aktier är uppe i nu.
Ja, de är uppe i över $2000 per aktie.
Ah.
liksom. Ja, du köpte den, jag tror, för 200 eller 300 dollar. Ja, vi rekommenderar alltid att börja med avsnitt 99 och avsnitt 133, som är så här, det är liksom basen i sparandet. Och denna information är sammansatt på många olika böcker och liksom länkar och liksom Wikipedia och lite sånt. Vill man veta mer så är det rikatillsammans.se.
Vänta nu, vad sa du? Att vi har sammanställt våra avsnitt med Wikipedia?
Från Wikipedia? Nej, ja, men som detta avsnitt...
Det är väldigt lite från Wikipedia som...
Vadå, gillar inte du
men
Wikipedia?
Vi läser ju forskningsartiklar ibland. Eller menar du just detta,
det är just detta specifika
avsnitt? Jag tittar på Wikipedia, men jag är väldigt skeptisk. Jag har rättat saker på Wikipedia.
Ja, okej. Okay. Det har jag också i och för sig gjort. Liksom. Men det borde ju vara ett tecken
att det är bra. Rätt. Ja, det är jättebra. Mm.
Bra, men om vi hoppar in i det. Så det finns ju något, ett koncept då, som heter The Tenth Man. Liksom den tionde mannens
uppgift. Ja, det är spännande här.
Ja. Och den tionde mannens uppgift kommer egentligen, tror jag, detta är en sån här trogrej, men när jag googlat så kommer detta från den israeliska underrättelsetjänsten. Mm-hmm. Och du kan läsa...
Jag tror det kom från den World War C. Filmen med Brad Pitt när han ska besegra zombier, eller hur är det nu?
Virus som gör människor till zombier.
Ja, sicken bra film.
Och vad händer där, berätta? I den filmen.
Jo, men är det inte någon som blir kallad den tionde mannen? Nej, för han att han ska ifrågasätta till... allting.
Precis, vart kommer han?
Han kommer till Israel.
Ja, är du? Till Jerusalem.
Så är det. Och ja, de har ju framat med, av allt.
Ja, och prata med någon från den israeliska underrättelsetjänsten.
Men okej, okay, men researchen är alltså inte tagen från filmen. Det var så kul. Jo, men det är det.
Nej, jag har inte tagit det från filmen. Jag tror snarare filmen har tagit det från samma källa som jag.
Och det var?
Och det var en rapport från den israeliska underrättelsetjänsten. Men du kan läsa,
du kan läsa
vad som skrivs.
Okej. Okay. Following the recommendation of the A Grant Commission in 1973 to 1974, military intelligence established a control unit that was expected to play this role of the devil's advocate. Its responsibility was to produce a range of explanations and assessments of events that avoided relying on a single concept, as happened in 1973.
Mm. Så ska vi först ta så här?
Okay, ja, vi kan först ta vad det
som hände 1973. Så det som hände var så här, att våren 1973 så fick den israeliska underrättelsetjänsten väldigt mycket då intelligence eller liksom underrättelserapporter om att Egypten höll på då att planera för ett anfall mot Israel.
Mm.
Okay?
Mm.
Men eftersom liksom ingen i Israel trodde på Egypten, man trodde inte på deras förmåga att skapa en allians i regionen, så bara tog man det som att det var så här maskirofka, liksom att det var så här att man döljde att det var misinformation och att man försökte lura Israel.
Desinformation
heter det. Ja.
Man försökte lura dem.
Ja. Problemet var då att, nu minns jag inte datumet, men på hösten 1973 så anföll Egypten, och då Israel var mer eller mindre oförberett. Samma dag mobiliserade de liksom som anfallet kom. Och detta var ju liksom ett katastrofalt misslyckande för hela den israeliska.
För de hade ju blivit varnade faktiskt.
För de hade blivit varnade, men alla hade avfärdat det som helt osannolikt. Och nej, detta är inte liksom rimligt, och detta är inte liksom den förklaringen och sådant.
Mm.
Och detta översattes då av någon som författare, Brooks, så du kan läsa vidare.
Ja, Brooks puts it a bit more dramatically. If 10 people are in a room and 9 agree on how to interpret and respond to a situation, the 10th man must disagree. His duty is to find the best possible argument for why the decision of the group is flawed.
Mm.
Ja, det är superbra.
Ja.
I like it.
Ja, så den tionde mannens uppgift i en grupp med 10 personer är att hitta argument för att de andra 9 har fel.
Men det måste ju alltid gå.
Ja, ja.
Och i vilka situationer behövs detta?
Ja, så tar du World War Z, denna kvalitetsfilm.
Jag gillar sådana filmer.
Var ju tesen där att alla andra trodde ju bara att det var ett virus som skulle gå över. Liksom att det här med, det var inte odöda liksom, människor. Det är ju helt orealistiskt att det skulle vara odöda. Och då sa han i filmen så här, ja men jag var den tionde mannen och jag utgick från, tänk om det är sant att det är odöda. Vad skulle vi behöva göra då? Liksom. Mm. Ja. Nu är det ju lite extremt, men grejen är ju till exempel att jag vet att Ray Dalio använder det i Bridgewater också. Så här, han säger så att verkligheten är inte så som jag ser den, utan jag måste omge mig med människor som ser verkligheten på ett annat sätt än vad jag ser den. Och genom att då ha thoughtful disagreement så kan jag då få den bästa bilden av verkligheten. Så att det är väl egentligen samma. Så att jag tänker lite att i detta avsnittet så är det liksom så här, men låt oss utgå från att ha tankespjärn, eller utgå från den här tionde mannen. Att tänk om det är så att teknikfonder som har flera, liksom över 100 000 andelsägare på Avanza, tänk om det är flawed, det är resonemanget.
Alltså med flawed menar du att det är felaktigt?
Det är inte felaktigt.
Nej, men att det är någonting som inte är 100% med det. Eller hur översätter man flawed?
Ja, skadat.
Vi behöver inte hålla på med sådana engelska ord.
Ja, men jag kan ju inte det svenska. Så att, ja, nej, skitsamma.
Jag kollade på Google Translate sen.
Ja. Mm. Så att jag gillar ju detta. Och det finns ju faktiskt ett nyhetsbrev som heter The Tenth Man.
Vem är det ifrån?
Jared Dillian heter han. Amerikan.
Och det är ett ekonomi...
Ekonominyhetsbrev, ja. Precis.
Så och det som läser jag du väl?
Ja,
förlåt men jag att jag avbryter hela tiden. Men du läser det,
ja, jag tycker det
med behållning, eller?
Ja, men alltså som ungefär som jag läser Expressen från tid till annan. Liksom. Mm. Att det är väl lite underhållning.
Mm.
Så att det grundläggande som jag då liksom fortfarande den tron jag har är så här, nej men det går inte att förutsäga marknadsrörelser. Det går inte att göra bättre analyser än andra på kort sikt. Marknaden är till en hög grad effektiv och liksom människor gör beteendemisstag. Liksom. Och sen så har vi detta som vi introducerade i avsnitt 166 och avsnitt 167 med mediokristan och extremistan. Att liksom det mesta i världen sker i mediokristan, att det är liksom lugnt och man kan förutse det. Men ibland så inträffar extrema händelser.
Ja, som terroristdåd.
Terroristdåd eller bubblor.
Pandemier
eller något annat. Liksom. Ja. Mm. Ja, och då saker tenderar att bli lite överdrivna. Så att detta handlar återigen inte om att ändra basen i en strategi enligt avsnitt 199 eller liksom så här våra modellportfölj, utan detta är väl liksom egentligen bara en sak att tänka. Och sen så tänkte jag också liksom att när man då, för att jag tror att det är mycket fear of missing out, alltså den här FOMO, att jag är rädd att jag missar någonting om jag inte äger en ny teknikfond.
Ja,
för alla andra gör det där liksom. Och jag tänker ju att jag tror att Om man redan har då till exempel Lysa eller en global indexfond, ja men då har man redan en ganska stor exponering mot då till exempel IT-aktier eller ny teknikbolag. För att ta till exempel lite grovt, nu förenklar jag lite grovt, men alltså säg att liksom den amerikanska börsen står för 60% av börsvärdet. Det vill säga, köper man en indexfond så kommer man normalt sett få ungefär 60% i USA och ungefär 25% av den amerikanska börsen består av IT-aktier eller ny teknikaktier. Så det betyder att 25% på 60%, alltså en fjärdedel av 60%, det vill säga 15%, är redan IT-aktier eller ny teknikaktier i ditt sparande.
Mm.
Och då kan man liksom då fråga sig, okej, så motiverad att jag ska ha mer än 15 av 100 kronor i där. Jag har ju redan den här liksom exponeringen.
Ja.
Så att jag tänker liksom att låt oss liksom både återbesöka då det här, liksom, så vad består en akties värde av. Och jag tror att liksom man, många gånger så glömmer man bort att en aktie egentligen är en andel i ett företag. Det har vi ju pratat om tidigare. Och genom att jag äger en andel i ett företag så äger jag ju de facto en del av alla det företagets tillgångar och skulder. Och det är det som man brukar kalla för eget kapital. Vad är bolagets egna kapital?
Det är tillgångarna och skulderna.
Ja, yeah. Så att det, liksom, i det enklaste fallet, alltså, skulle vi ha ett företag som, det är bara ett skal. Liksom. Mm. De har ingen verksamhet, de har 10 000 kronor i kassan, inga skulder och jag äger 1% och då äger jag ju 100 kronor av de 10 000 kronorna.
Yeah.
Väldigt, väldigt förenklat. Så att det är liksom basen i liksom ett företagsvärde. Sen så har man ju vissa förväntningar om framtiden för det företaget, hur det ska utvecklas i framtiden. Där man säger så här, nej men detta företag som har 10 000 kronor, vi tror att de har en så pass bra affärsidé, de har så pass bra produkt, så att om de säljer liksom 100 sådana här produkter för 100 kronor det kommande året, så kommer de tjäna ytterligare 10 000 kronor. Och då, då säger man så här, okej, men då har det ett lite högre värde, för att om ett år kommer detta egna kapitalet vara högre.
Mm.
Make sense?
Ja. Yeah.
Och sen så har vi det sista då delen i en akties värde, som man kan kalla som liksom spekulationen i det framtida värdet. Så att där handlar det om liksom, okej, vad tror jag att denna aktien kommer vara värd i framtiden, som egentligen inte har så mycket med företagets liksom tillgångar, skulder, egna kapital eller förväntningar om företagets.
Men vad har det att göra med då?
Helt enkelt spekulation.
Att det liksom kommer gå väldigt bra för företaget.
Ja, eller att det är många som kommer vilja ha denna aktien i framtiden.
Ja, ja,
eller det kommer gå ännu bättre än vad företaget säger. Liksom, så att jag skulle vilja säga att de första två är det som kallas för liksom fundamentalt värde i bolaget.
De första två
är förväntningar om framtiden och egna kapitalet. Mm. Liksom. Mm. Och om man då ska titta, varför då ökar aktier över tid? Jo, men det är ju då att liksom det egna kapitalet ökar i värde över tid med den vinsten som företaget gör minus den utdelningen som företaget gör.
Mm.
Okej?
Okay? Ja.
Och sen blir det ju naturligtvis följaktligen så att om företaget gör förlust, då minskar ju det egna kapitalet. Och detta, liksom hur mycket detta ökar, så brukar man ju räkna som avkastning på eget kapital. Alltså hur duktigt är bolaget att förränta sina egna pengar. Och jag kan liksom från tid till annan fundera, det är ganska intressant att titta på en aktie och försöka sätta var någonstans är det som värdet i den här aktien ligger.
Mm.
Alltså till exempel Tesla. Så upplever jag ju liksom att den stora delen i Tesla, det handlar om spekulation i framtida värde. Det är ju inte det egna kapitalet. Medan det finns ju bolag som ibland verkligen, liksom, de är inte populära, de är tråkiga, aktiemarknaden gillar inte dem. Då kan du köpa ett företag under liksom dess bokförda värde.
Ja, precis. Ja.
Ja.
Mm.
Så att detta är liksom egentligen den första frågan att börja ställa sig kring, till exempel vissa kring IT-aktier. Eller kring till exempel Tesla eller andra. Var någonstans i vilken av de här tre påsarna liksom ligger om det mesta av värdet just nu? Liksom vad köper jag? Köper jag detta för jag tror att någon annan kommer köpa detta dyrare, eller köper jag detta för att jag är genuint, alltså om vi tar till exempel Tesla, för att det är så illustrativt. Till exempel Tesla är idag värt mer än Toyota.
Mm.
Toyota producerar 11 miljoner bilar per år. Tesla producerar 300 000 bilar per år, till exempel. Så att liksom...
Så då känns det som det är någon diskrepans mellan...
Ja, att jag skulle säga till exempel...
Mellan
att,
vad de gör och vad de är värda, eller?
Ja, precis. Ja. För att om vi skulle jämföra till exempel, om jag skulle säga så här, Toyota och Tesla, så skulle jag säga att Toyota värderas ganska mycket på eget kapital och förväntningar om framtiden. Det är ingen som liksom tänker så här, men Toyota kommer vara dubbelt så stort nästa år. Utan nej. Toyota är ganska liksom tråkigt.
Det känns som ett moget
företag. Det känns som ett moget företag. Liksom de är duktiga, medan Tesla har ju liksom den här hypen och förväntningarna om framtiden. Och liksom alla de här berättelserna om Elon Musk och Tesla. Mm. Så att om spekulation i framtida värde är väldigt liten i Toyota, så är spekulation i framtida värde väldigt högt i Tesla.
Ja, fast hur högt är ju svårt att säga.
Ja, absolut.
Det är ju jättesvårt, för Toyota har också försökt att ha sina berättelser.
Ja, precis. Fast de är ju inte i närheten så bra som Teslas.
Nej, det är de kanske inte, nej.
Nej. Alltså så här, du som brukar prata om att saker ska vara sexiga.
Ja.
Jag berättar en sexig historia om Toyota.
Nej, men jag kommer inte ihåg någonting nu.
Nej, men det finns ju ingen. Där finns ju ingen, men liksom berätta en sexig historia om Tesla.
Ja, det finns.
Ja, det är ganska, det så här, du vet, han skickade ut en Tesla i rymden med liksom radion på.
Ja, och liksom. Så spelade de David Bowie.
Ja. Eller hur?
Eller
hur? Han har förändrat en hel bransch. Eller hur? Elbilar är framtiden. Elon Musk, liksom, så här, vet, nästa vecka vet, han har sina företag. Alltså, det finns liksom massa av historier. Och vi kommer prata om det där. Jag tror att det är bara så här, reflektion för sig själv. Var någonstans ligger liksom värdet i...
Ja, men jag känner mig ändå inte superklar över... Om det är något fel med det eller inte. Liksom. Var blir det så osunt? Var blir det här värdet osunt?
Ja, jag
tänker att Toyota har väl ett sunt värde, men samtidigt så kan det ju vara så att Toyota tar fel beslut som gör att de inte hänger med i den här...
Min argumentation är inte för att Toyota är en bättre aktie än Tesla.
Nej, vi har inte den argumentationen alls, utan det är mer så... Vad ska man gå på egentligen?
Det beror på också vad man har för strategi. Alltså, yeah. Är man liksom någon som tycker det är kul med aktier, då skulle jag kolla så här, försäljningsprognos, tillverkningsprognos, alltså så här, finansiering etc. Track record. Och det är väl det som många liksom invänder mot Tesla till exempel. Att jag upplever ju att konsensus någonstans, om man tittar på fundamentalt värde och förväntningar om framtiden, ligger på ungefär $1,300 per aktie för Tesla. Och jag tror kursen bara häromdagen var över $2,000. Så att jag upplever till exempel att med nästan 50% av värdet i Tesla just nu är spekulation och framtida värde.
Mm. Men är det fel då?
Ja, men du kan ju ha liksom risken, vad händer om liksom, du vet, eftersom det bygger på förväntningarna, vad händer om de förväntningarna inte uppfylls?
Då kommer aktien att förlora i värde.
Ja, precis. Bitcoin var ju samma sak. Bitcoin kommer att förändra världen etc. Var på över 20 000 dollar.
Jag vet inte om det är snällt att jämföra Bitcoin och Tesla. Men,
det är ju liksom, det är ju en spekulation.
Mm. Ja, det är en spekulation. Ja, men jag bara undrar så, om det är fel.
Nej.
Med spekulationen.
Nej, jag tror alltså, bara man vet vad man gör och varför man gör det. Och det är väl liksom alltså, det
jag
vi ska
har ju
komma.
Tesla-aktier och de har jag ju köpt för länge sedan visserligen.
Ja.
Men det var ju för att jag gillade själva idén med att det ska vara sexigt, att vara miljövänlig eller liksom att gå den vägen i alla fall. Mm,
absolut.
Och det var inte det på den tiden när jag köpte dem. Det är inte en enda jävla mulltoa som var sexig eller det är inte en enda bil som var det.
Nej, absolut.
Och jag håller ju fast vid aktierna för att jag gillar ju hela tanken med...
Precis.
Ja, det är väldigt bra historier kring det. Och vad Elon Musk håller på med på andra plan också.
Ja.
Med rymd... SpaceX och så.
Ja. Och vi ska komma in på så detta med historier. Det är därför kommer jag att vi ska prata om det här narrative.
Fallacy.
Ja, narrative, alltså berättelse.
Narrativ heter det på svenska också. Narrativ. Jag tror inte att man... Narrativ,
ja.
Och det finns överallt, finns inom politiken. Och
absolut. Men det viktiga där är så här, du äger ju inte aktierna primärt för att tjäna pengar på dem.
Nej, där var det bara för att jag gillade...
Ja. Och då blir det så att då spelar det ju dig egentligen ingen roll hur aktien går.
Nej, jag har ju haft dem länge liksom.
Ja, för du gillar berättelsen. Du alltså så här, och detta är ganska intressant för du gillar dessutom också vad de aktierna.
Kommer någon analys här.
Nej, men du gillar vad den aktien säger om dig. Jag är en person som äger Tesla-aktier.
Ja, fast förutom här i den här podden.
Ja.
Så går jag inte runt och säger att jag äger Tesla-aktier. Gör jag inte. Jättepinsamt det är jättepinsamt att erkänna att de säger någonting om en.
Ja. Varför är det pinsamt? Det är väl bara liksom alltså bara acceptera det.
Jag vet inte vad jag för att vi håller ju hela tiden på med sånt.
Ja. Men alltså jag
kläderna vi har och klockorna vi bär.
Och jag kan ju också säga så att en anledning varför jag gillar blanka dem, för det säger också någonting.
Vad säger det om dig?
Ja, det säger,
tror att det säger om dig.
Ja, det säger det talar ju rakt in i mitt signifikansbehov att jag är annorlunda
du är
från
inte
alla.
Som
jag
alla andra är, jag som jag bara åker på den här Tesla trenden.
Ja. Jag kan minsann tänka själv. Jag har minsann en annan åsikt och jag är beredd att sätta pengar bakom den.
Ja, som du hittills har förlorat 40%.
Var det viktigt att säga?
Nej, det var det inte. Det var det faktiskt inte. Men
det var
jag förstår
roligt.
Varför du har tagit upp den här The Tenth Man.
Ja.
Jag tycker också det är viktigt med sådana oppositioner och människor som inte håller med och sånt. Det är jätteviktigt.
Ja, mm. och det är också en spännande story. Liksom.
Alltså, vad tänker du då för spännande
att story? Att vara den som går emot alla andra. Liksom.
Ja, men inte bara för sakens skull utan för att man kanske har något bra argument eller för att ja, för att det kommer alltid vara människor som inte håller med.
Ja.
Och det behövs.
Ja, så precis. Är det. Och jag började tänka på detta för ett litet tag sedan när jag såg en artikel på Break It som heter, du kan läsa rubriken bara här.
Mm. Det står så här. Techfonder glödheta bland småspararna. En bra krydda, säger någon inom citationstecken. Det är väl någon sån ekonomi.
Jag tror att det är Johanna Kull. På Avanza.
Mm.
Jag tror att det är så under året så har varannan investerad krona gått i de här ny teknikfonderna. Och tittar man på det så är det ju liksom inte så himla konstigt. För tittar vi på 5 år så har till exempel om vi tar den här fonden Swedbank Robur Ny Teknik så har ju den gjort, tror jag, 273% avkastning. Och jag tror att börsen i sig kanske har gått 20-30% under samma period. Så det säger sig själv.
Vet du vad det är i den?
Nej, men det har ju varit... jag kan inte exakt, men jag skulle säga så här att... den följer egentligen det som liksom ett IT-index.
Ja, finns det?
Ja. Ja,
det visste inte jag.
Ja, nej, men alltså ett branschindex för IT-aktier. Sen finns det liksom olika IT-fonder som då eller ny teknikfonder som investerar till exempel i biotech eller i bara de här stora IT-aktierna typ Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Google etc. Och sen så är det vissa som bara gör det i Sverige, andra som gör det liksom utomlands. Så att de har lite olika. Men grejen, det som jag tycker är intressant är att om man börjar titta på dem, som vi tar till exempel Swedbank Robur Ny Teknik, för det här är en sjukt bra story liksom, kring de här. Och tittar man på ännu längre sikt, alltså tittar vi på, jag tror, vad tittar jag här, en graf på sedan på 10 eller nästan på 20 års sikt, alltså sedan 1998, så har vi alltså över 10 gånger pengarna trots att vi har liksom IT-bubblan är 99, 2000. Där. Så att vi har ju liksom sett en enorm uppgång. Och detta är, alltså så här, det är inte relevant för dig som bara lyssnar och tittar på de här graferna. Om du vill titta så har vi alltid bildspelet i samband med avsnitten. Och det som jag tycker är så fascinerande är ju då till exempel att Swedbank Robur Ny Teknik hade 2 förvaltare som då hade den här stora uppgången och de har ju blivit hyllade. Och jag vill också vara jättenoga så här, att jag har liksom ingenting emot de här 2 fondförvaltarna. De har säkert gjort ett bra jobb, men samtidigt alltid när jag tittar på aktiva fondförvaltare så jämför jag alltid med indexet.
Mm.
Och börjar vi jämföra till exempel Swedbank Robur Ny Teknik med ett liksom IT-index så skiljer det sig inte så himla mycket. Så det är ju alltid där som vi har pratat om i tidigare avsnitt, hur mycket är skicklighet, hur mycket är tur.
Men att de bara gjorde, att de bara hade
ja, men de var liksom. Precis, och vi kommer att prata om det, för att i en story så brukar vi liksom nedvärdera saker som till exempel tur. Att hade de satsat bara varit fondförvaltare i en verkstadsteknisk fond så hade de aldrig haft 10 gånger pengar under den perioden, oavsett hur duktiga
också,
de är.
Nej, men jag tänker också att det måste ju ha funnits en uppsjö av aktier inom tech genom de här åren,
ja,
som man kanske inte skulle satsat på.
Precis, men då hade man ju avvikit från index.
Ja, och det gjorde de inte.
Nej, de avviker.
Så de har ju ändå haft ett beslut.
Ja, men om vi tar till exempel så här, de hoppade av Swedbank Robur då. När startade ett eget fondbolag som heter TIN Fonder. Och det har ju blivit så här jättepoppis. Så Avanza naturligtvis, som är ett vinstdrivande företag, då startar de en ny fond, då TIN World Tech. Är med? Och sen har de haft då en fond som heter TIN Ny Teknik. Så de liksom hoppade av och sa så här, varför ska vi göra detta för Swedbank när vi kan starta ett eget fondbolag och ta hela liksom avgiften själva? Och tittar vi då till exempel, vad har jag tagit här senast under hela liksom tidsperioden, så till exempel den här TIN Ny Teknik, så när de startade sitt egna fondbolag, så har ju de liksom gått i princip exakt som Swedbank Robur Ny Teknik som sedan den gamla fonden. Den gamla.
Fast det är väl inte så upprörande?
Nej, men
de gör samma sak som de gjorde på Swedbank. De har nog inte ändrat strategi.
Nej, men om det handlade om fondförvaltarna, att de var så himla duktiga, borde inte liksom Swedbank gå sämre då? Eftersom de har ju lämnat.
Ja, okej, de hade nya fondförvaltare på Swedbank.
Ja, för de har ju lämnat de här två stjärnorna.
Ja.
Liksom. Och återigen,
ja, du har en poäng.
Ja, liksom, återigen så handlar det inte om att basha dem, utan det handlar om att läka den här tionde mannen, läka djävulens advokat.
Att, och vad säger djävulens advokat här?
Nej, men att djävulens advokat säger här, precis som vanligt, hur mycket handlar om skicklighet, hur mycket handlar om tur. Mm. Eller det vill säga, om vi översätter det till lite mer tekniskt fondspråk, hur mycket handlar detta om alfa och hur mycket handlar detta om beta? Och beta är ju det som marknaden ger, den avkastning som marknaden ger. Och alfa är den över- eller underavkastning som jag betalar för. För återigen, jag kan köpa en teknikfond för en avgift på kanske 0,2. Eller så kan jag köpa deras för 1,6%.
Ja,
som är flera gånger högre.
Betala,
och som investerare, liksom, och som investerare så vill jag ju liksom så här, om jag nu ska betala för aktiv förvaltning så vill jag ju ha ett högt alfa. Och det vill säga att det ska ju skilja sig mot marknaden, det ska ju skilja sig mot andra fonder.
Mm. Mm.
Men jag upplever ju inte att det gör det.
Vad då upplever? Man kan bara titta på siffrorna väl?
Ja, men alltså nu alltså för jag kommer säkert få liksom så tionde mannen på min tionde man kommer säga så här, men nu har du tagit Swedbank, hade du tagit Lannebo Teknik eller hade du tagit iShares eller du vet så här, att man kan alltid visa det man vill, men jag upplever inte att det är någon massiv skillnad mellan då till exempel Swedbank Robur Ny Teknik före och efter att de lämnade.
Nej,
liksom. Förstår du?
Men det finns ju så mycket som talar för att Swedbank kanske bara behöll alltihopa som de hade tagit in där.
Ja, ja precis. Och sen,
de har väl inte förändrat särskilt mycket, antar jag. De, säkert körde de på.
Ja, eller så är det ju bara så att eftersom man äger samma aktier så kommer liksom så påverka marknaden, alltså betat påverka mer.
Ja.
Liksom. Och återigen, det är
men vad
inte...
är en massiv skillnad då? Vad skulle det vara för dig? Att det var jättemycket högre. Vad hade du velat ha för att betala för aktivt förvalta teknik?
Jag hade ju velat ha en avvikelse från hur andra teknikfonder går.
Ja, på hur mycket?
Ja, helst uppåt såklart.
Ja, men det förstår jag. Det är med 20% eller?
Nej, men alltså det är ju detta som gör det så himla svårt. Alltså jag gillar ju mina indexfonder.
Mm.
Och jag är så här, ja men jag har ju redan 15% IT-aktier genom att ha en indexfond. Behöver jag liksom, och så kommer jag tillbaka till forskningen som säger så här, nej men väljer du bort någonting från ett index så tar du en risk du inte får betalt för. Det är väl liksom, och återigen, min poäng här är inte att göra någon analys på TIN Ny Teknik versus Swedbank Röj. Det har jag faktiskt inte ens gjort. Jag tog ett exempel att tänk om det inte är så att de här storiesarna som jag bara har gjort några klipp, tänk om det bara är liksom en bra story. Alltså att man pratar om till exempel IT, ny teknik och IT-aktier. Alltså, till exempel då brukar man säga så här, bolag som inte klarar av att digitalisera sig kommer att få det jobbigt under 2020-talet.
Vem säger det?
Ja, men det är
någon.
Så, ja, någon. Det sägs ju till exempel på IT-aktier. Make sense, eller hur? 2010-talet innehåller ett massiv teknikutveckling takt med världen blivit allt mer digitaliserad. Det kommer inte bli mindre av den varan framöver.
Nej, det är sånt. Alltså förlåt mig.
Ja.
Jag håller med dig, det är bara... Vet, så kan det vara, eller det kan vara samma, eller ingen vet.
Nej, men det är ju, men vi köper.
Jag känner så att jag gillar inte sån bullshit.
Alltså, men det är inte bullshit. Det är många, för många är det ju liksom, detta är ju anledningen till att man har de här ny teknikfonderna. Till exempel så här, utvecklingen...
För att man tror att det kommer bli mer digitaliserat. Ja, det, absolut, det kan det bli. Men det kan också vara samma som innan.
Ja, eller utvecklingen kommer snarare accelerera. Det borde innebära att det kommer många nya saker att investera i. Och områden som blir allt viktigare i framtiden i spåren av teknisk innovation. Eller till exempel då Placera, som är Avanza sån här tidning, eller så här, rådgivningsnyhetstjänst. Placera lyfter fram TIN-förvaltarna Erik Sprinchorn och Carl Armfelts historik i att hitta framtida vinnaraktier och peka på fondens 32-procentiga uppgång hittills i år är betydligt bättre än snittavkastningen i fondkategorin. Men det bygger ju en bra story kring dem. De är mycket bättre än andra och sen flera av de här uttalanden är ju deras. Men om vi, om vi tittar på liksom hur det har gått i år så har de ju liksom till och med gått sämre än Swedbank Robur Ny Teknik. Men förstår du, det är en bra story att de var på Swedbank, de hoppade av när de startat sin egen fond. De har gjort det tillsammans med Avanza och nu ska de liksom hjälpa småspararna att hitta de här bästa vinnaraktierna inom IT-teknik, inom IT-sektorn framgent.
Ja.
Okej.
Okay. Visst. Jag gissar att det finns många sådana här exempel inom olika sorters aktier.
Ja, ja, ja. Alltså detta är
såna
bara
här stories.
Absolut.
Eller?
Det finns stories om Evolution Gaming och Fingerprint och allt det. Återigen, min poäng här är inte att basha de två fonder, utan jag vill bara liksom ge exempel.
Du tog dem som ett exempel. Jag tog dem som ett exempel. Du har andra exempel, eller?
Jag har andra exempel, och nu ska vi liksom komma in på det här. Så att jämför då här, nu får du vara min lilla guinea pig här, att test labbrotta. Eller?
Ja,
ja, ser inte så entusiastisk ut. Men jämför känslan. Återigen, detta handlar inte om att tänka.
Men jag är entusiastisk. Jag går med på detta, John.
Ja, men min poäng är, och samma sak du som lyssnar och tittar på detta. När jag nu kommer ge två exempel, så sitt inte och logiskt utvärdera om Jan vill sätta dit mig eller någonting så, utan bara spontant gå på den första känslan som du får när du liksom de här två påståendena. Okej? Okay? Så den första är så här. Drottningen dog och kungen dog. Det är påstående nummer ett.
Mm.
Påstående nummer två. Drottningen dog och kungen dog av sorg.
Ja.
Så vad är din känsla mellan de här två? Vilken känsla är mest tilltalande eller mest tydlig?
Den andra.
Mm. Mm. Eller hur? Varför det?
Nej, men för det, i den första måste jag själv fundera så, varför dog kungen då? Dog de tillsammans? Eller? Alltså jag tänker så snabbt.
Alltså det är bara för att du har doktorerat eller vadå?
Nej.
Nej.
Nej, det är, jag tror alla tänker så snabbt faktiskt. Vadå, varför dog han också? Dog de i en bilolycka tillsammans eller? Men här i tvåan får jag en förklaring.
Ja. Mm. Precis. Roligt, jag tänker inte alls varför dog jag säger jaha. Varför ska jag bry mig? Men i alla fall du är ju helt rätt inne på det. Den första meningen har två fakta. Eller två faktum som är helt oberoende av varandra. Kungen dog, drottningen dog. Jaha.
Nej, först var det drottningen som dog och sen dog kungen.
Nej, det stod det inte.
Nej, okej, men jag antar det.
Ja, men precis. Redan där börjar vi. För att vår hjärna tycker att det där är jätteklurigt. Drottningen dog och kungen dog.
Mm.
Eller hur? Vi vet inte när, vi vet inte vem som dog före, vi vet inte vem som dog efter. Vi vet
fast
inte...
du säger ju att du inte bryr dig om det. Att analysera vem som... Nej, varför men, kungen nu, dog? Ja, dog precis, han efter eller dog han samtidigt?
Nej, men jag bara illustrerar för att vi börjar liksom nysta i detta som kallas för narrative fallacy.
Mm.
Så vi håller på.
Vi hittar på egna.
Nej, men precis. Varför är detta jobbigt? Jo, det är jobbigt för att vi har ingen kausalitet i det. Vi har inte varför. Vi har inte att det ena leder till det andra. Vi vet inte liksom vilken ordning, vi vet inte varför. Det blir extremt jobbigt för vår hjärna, för då måste den lagra det som två oberoende saker. Hänger du ihop med? Hänger du med?
Mm. Ja, är det svårt för oss att lagra det som två oberoende saker? Eller?
Ja, men jämför det med att lagra det som den andra meningen har egentligen mer information och gör dessutom en koppling. Drottningen dog och kungen dog av sorg.
Mm.
Gärna om vi säger, om vi hade dessutom haft med sen. Drottningen dog och sen dog kungen av sorg.
Mm.
Mycket enklare att komma ihåg eftersom vi förstår varför kungen dog, för han dog ju av sorg.
Mm.
Eller hur? Men egentligen ger ju den andra meningen ger ju mindre information än den första. Vilket är lite ologiskt. Men det är mindre information för den tar ju bort en massa andra faktorer.
Jag fattar inte.
Vad tänker du?
Drottningen dog.
Mm. Och kungen dog.
Och kungen dog.
Och kungen
det känns
dog
ju som att det är väldigt lite information i det påståendet.
Ja.
Och sen så får jag mer information om själva orsaken till döendet för kungen i alla fall.
Ja, vi går vidare.
Så... Du säger att jag får mindre information än
Jag påstår ju att den andra, alltså om vi ska ta detta ur ett investeringsperspektiv, liksom, så skulle jag säga att den andra är sämre. För att den första kommer ju ge upphov till fler följdfrågor och förmodligen en bättre analysprocess. Kommer det vi har pratat om utifrån ett investeringsperspektiv så har vi sagt så här att syftet med att investera är inte att tjäna pengar. Syftet med att investera är att fatta ett bättre beslut.
Mm.
Vi tar ett annat exempel, okej?
Okay? Jag hajar det.
Mm. Så vilket påstår, nu är frågan inte så vilket som känns, utan nu ska du svara på vilket som verkar mest sannolikt.
Ja.
Okej. Okay. Peter verkade lycklig. Han mördade sin fru.
What?
Ja. Eller, Peter verkade lycklig. Han mördade sin fru för att få hennes arv.
Okej, men det är logiskt ju.
Ja, så vilket är mest sannolikt?
Tvåan, tror jag. Nej, men vänta. Vad var frågan? Vilket som var mer sannolikt?
Ja, mest sannolikt. Vilket gillar du mest?
Jag vet inte, John.
Du gillar, alltså så här, du sa ju tvåan. De flesta av oss gillar tvåan mer. Peter verkligen lyckades mörda sin fru för att få hennes arv. Precis samma sak som med kungen. Kungen dog av sorg. Vi lägger till en förklaring. Oavsett om den förklaringen...
Hjärnan är lite lat. Den vill gärna veta.
Ja.
Så att den kan avfärda och gå vidare till nästa sak.
Ja, precis.
Medan om den inte får en förklaring, då uppehålls man i det.
Ja, precis. Precis.
Och då kan vi energi på det.
Precis. Mm. Och då kan vi bara liksom säga, nej, men då kan jag gå vidare. Okej, vi tar exempel nummer tre.
Mm.
Linda är 31 år gammal. Hon är singel, hon är smart, hon säger vad hon tycker. Hon har en universitetsexamen i filosofi. Som student var hon väldigt engagerad i frågor som gällde jämställdhet, diskriminering, och hon deltog också i demonstrationer för, liksom, för klimatet och mot kärnkraften.
Mm.
Vad är mest sannolikt? Linda jobbar på bank, det är alternativ ett. Eller Linda jobbar på bank och är engagerad i feministrörelsen.
Det är ju... Alltså, vad fan, John? Jag vill säga tvåan.
Ja, de flesta säger tvåan.
Ja, fast jag tror inte på det.
Varför inte? För nu är du uppsatt.
För nu kommer det såna här...
Bli uppsatt för att bli blåst.
Nej, inte bli blåst, utan för att visa upp mina fördomar om banktjänstemän. Det är en konservativ bransch. Jag tror inte det är så många som är ute efter att förändra den heller ens.
Okej, okay. Okay, men jag hade sagt så här. Linda jobbar på universitetet som nummer ett och nummer två. Linda jobbar på universitetet och är engagerad i feministrörelsen.
Absolut.
Vilket?
Ja, ja.
Tvåan.
Att hon jobbar på universitetet och är engagerad i feministrörelsen.
Okej, okay, det känns mycket bättre.
Ja, ja. Att på bank och jobba för feministrörelsen. Men jag hoppas att det är så att det finns i verkligheten.
Mm. Mm. Okej. Okay. Spännande att höra vad du som lyssnar eller tittar, vad du valde. De flesta i alla fall, när man har gjort det. Daniel Kahneman och Amos Tversky gjorde detta experimentet. Detta kallas för The Linda Experiment.
Och vad är ut? Jag är fortfarande brainfucked här. Vad är utgången på?
Vad utgången är detta? Att det är fel.
För vilket är fel?
Två. Alltså vad som är mest sannolikt är nummer ett.
För och vad var nummer ett nu? Säg det igen.
Att hon jobbar på bank eller universitet eller whatever.
Bara hennes
tricket,
yrke.
Tricket,
bara hennes yrke.
Tricket är här. Det första alternativet är så här. A, eller hur? Och alternativ nummer två är A och B. Och sannolikheten för att någonting som är A och B är alltid mycket lägre eller samma som A.
Ja, okay? Absolut. Mm,
så att sannolikhet, och så din fråga var ju vad det är mest sannolikt. Så om vi tar i detta fallet, vi ska bara ta ett enkelt räkneexempel. Så om vi sätter liksom en ganska låg sannolikhet för att Linda jobbar på bank, till exempel. Om vi säger att sannolikheten är 5%. Så det är så här 95% att hon är engagerad i feminism, alltså att alternativ B har en mycket högre sannolikhet, 95%, så kommer ändå en kombination av A och B vara lägre än A på egen hand. Mm. För i detta fallet så får du en sån här, vad är det, jag får alltid fel på de här, conjunction. konjunktion kanske på svenska, att du multiplicerar de två sannolikheterna. Så att då blir det, då blir det 0,05 multiplicerat med 0,95 och 0,95 gånger 0,05 är 0,0475. Mm. Så sannolikheten för att hon jobbar på bank blir då i det fallet 5%, men att hon jobbar på bank och är engagerad i feministrörelsen är bara 4,7%.
Ja, jag förstår det. Men alltså, du hade lika gärna kunnat säga att hon jobbar på universitet.
Ja, ja, det spelar
för
ingen
det här,
roll.
Det blev lite fel här nu för mig, för att jag trodde ju inte att hon jobbar på bank.
Nej, men det spelar ingen roll. Det var därför jag bytte det mot universitet.
Ja, precis. Trick. För att då hade jag ju bara svarat kristallklart ja. Och gått i fällan.
Ja, ja, precis. Mm. Så jag ska komma ihåg det. Inga fler exempel med bank note to self.
Att konservativa banktjänstemän skulle vara engagerade i feministrar. Ja. Så det får du komma ihåg att det är inte sannolikt för mig. Och okay. Då går jag inte i din fälla.
Ja, fast du gick ju ändå i den. Du ville ju svara två. Skitsamma, kan alltså även så här professor, statistiker svarar
jag vet
fel,
att alla
svarar fel på det här. Och detta är liksom, för detta hänger ihop med de här liksom, att om vi hör en bra berättelse som hänger ihop så gillar vi den. Och vi kommer ihåg en berättelse med fakta mycket bättre än att bara komma ihåg fakta på sig själv.
Mm. Kan du säga det igen?
Ja,
säg det en gång till, Jan. Vet du vad jag har fått? Nu, detta är en sån här, ett stickspår här nu, eller vad man säger. Ja. Parentes. När jag jobbade med forskare för att få dem att paketera sina budskap lite bättre så att folk förstod vad de sysslade med och förstod alla de här svåra begreppen och så vidare. Mm. Då sa jag så, ni ska använda storytelling.
Mm.
Och jag fick höra... Jag fick höra, jag vill ha upprättelse här nu.
Av mig?
Ja, av dig här.
Vad har jag gjort?
Du har sagt att man kan komma ihåg fakta bättre om man får det paketerat i en historia.
Ja, det sa jag precis.
Ja, du sa det.
Ja.
Visst sa du det?
Ja.
Ja, jag tyckte väl att jag hörde det.
Jag har väl alltid sagt det.
Jag vill bara att resten av Sverige ska höra detta. För jag fick höra av forskare att det var inte elegant.
Nej.
Det ville de inte syssla med.
Ja.
Sorry, men forskningen talar emot det. Mm. Jag är fortfarande bitter för det. Att ha blivit så motarbetad av människor i universitetet.
Ja.
Inte alla. Vissa gjorde det jättebra.
Ja, okej.
Okay. Vi kan gå vidare nu. Bara...
okay.
Det gäller alla faktiskt. Att om man vill få någon att komma ihåg fakta.
Ja, så väv in det i en historia. Story där du dessutom har då kausalitet med.
Att, och vad betyder det?
Kausalitet och tempus. Alltså så att det ena leder till det andra.
Mm.
Liksom. Det var en sån för att. Och sen hände det. Mm. Liksom. Mm. Du kan ju skriva här, läsa vad Nassim Taleb skriver i boken The Black Swan från 2007 om det här.
Yeah, the narrative fallacy addresses our limited ability to look at sequences of facts without weaving an explanation into them, or equivalently forcing a logical link, an arrow of relationship upon them. Jag bara försöker fatta vad han sa där.
Okej, så narrative fallacy handlar om att vi har en begränsad förståelse för att titta på ett antal fakta utan att väva ihop dem och sätta ihop likhetstecken mellan dem.
Mm.
Kungen och drottningen dog. Kungen, drottningen dog och kungen dog av sorg. Mm. Mycket enklare att komma ihåg.
Mm.
Eller hur? För att vi har en förklaring. Gärna dessutom vill lägga på ett tempus. Drottningen dog och sen dog kungen av sorg.
Jag förstår.
Mm.
Okej.
Okay. Eller Peter var lycklig. Han mördade sin fru för att få hennes arv.
Mm.
Eller hur? Där är det ju liksom i grunden.
Fast nu adresserar vi detta för att vi vill lära känna oss själva. Så att vi
Att detta är det mest använda tricket av försäljare. Titta på en hemsida, till exempel om ny teknikfonder, och läs texten. och se hur många olika fakta bara vävs ihop och där blir
kanske
liksom...
Det är därför forskarna inte ville jobba på detta viset. Men det är inte fel. Det är inte fel, det är bara det att vi måste vara kritiska till vad vi läser och vad vi får berättat för oss.
Ja,
ju.
Och vad jag vill uppnå. Detta är så här, inget slår en bra historia.
Nej.
Liksom.
Jag skulle ju gjort samma sak själv.
Ja.
Däremot, så, om man förstår detta sättet som fakta presenteras, ja, så kan man också bli mer kritisk till vad man får serverat åt sig.
Ja. Ja.
Och man själv också kan använda det.
Ja. Det är till exempel så här, i val, klassiskt, nu har vi val nästa år, va? Tror jag att det är.
Ja.
Kolla så här, journalister och experter på det här. Att man tar en politiker som vill förändra A-kassan. Och den här förändringen i A-kassan kommer vara bra för 99% av befolkningen. Då drar man dit det där ena fallet som det inte blir bättre för.
Mm.
Och så drar man den anekdoten. Och så titta vad synd det är om Ulla här som kommer hamna mitt emellan. Vad skulle du säga till Ulla? Är du med? Bra story kring Ulla. Är du med? Trots att egentligen så här faktamässigt så är det så att det är ett bra beslut som de tänker ta.
Mm.
Anekdotisk bevisföring. Ja.
Ja.
Ska du fortsätta läsa?
Explanations bind facts together. They make them all more easily remembered. They help them make more sense. Where this propensity can go wrong is when it increases our impression of understanding. Ja, ja, absolut.
Mm,
när vi tror att vi förstår mer än vad vi gör, då är vi illa ute.
Ja, särskilt om vi tror på berättelsen av de här olika faktumen. Alltså så här, Tesla, återigen så här, kommentar på bloggen så här, ja, det är för att du inte förstår Tesla, för Tesla äger även Solar Plant eller så, liksom det här, och de är liksom så här först, de har liksom ingen overhead med liksom massa ingenjörer som bara kan fossilbilar, och de har en massa andra sådana här projekt. Alltså det är så här, vi hittar på ett narrativ, vi hittar på en berättelse utan att liksom titta liksom på de här bitarna. Så att ska man liksom sammanfatta den här narrative fallacy, den här conjunction, liksom det här hur saker hänger ihop, när vi egentligen hittar på att det där med att det hänger ihop känns bättre, är egentligen någonting som tvärtom, att det ska vara det och det och det, är egentligen bara någonting som minskar sannolikheten för att det ska vara sant.
Mm.
Vilket inte är det vi tänker på, utan vi tänker det och det, då borde det bli bättre. Liksom. Så vi älskar historia och storytelling, det är så vi har lärt oss, det är så bra lärare fungerar, det är så vi berättade kunskap i flera tusen
över generationerna,
ja,
världen och kultur och kunskap.
Mm. Precis. Och vi tenderar också att förminska fakta som inte har en förklarande roll. I en historia, berättar man en historia tillräckligt många gånger och vi har sådana här, kungen dog och drottningen dog, då kommer det falla bort till slut. För att det liksom, vi upplever inte att det finns en förklarande roll. Det hänger inte ihop med resten av historien.
Mm.
Och det finns det ju liksom också sådana regler som i filmskapande, liksom så här, häng inte upp ett gevär på väggen i första scenen om du inte avser att använda det i sista scenen.
That's right.
Eller hur? Mm. Och då plockar du liksom bort det där, eftersom det bara stör. Och det som vi ofta tenderar plocka bort är faktorer som tur, till exempel. Tur, ja, alltså slumpens inverkan på händelse. Eller vi tenderar att plocka bort det här, det som man kallar på engelska regression to the mean. Att till exempel där gjordes ju, Jim Collins skrev för ett par år sedan de här böckerna Good to Great.
Yeah.
Och vad som hände där ett antal år efter var ju att de företagen var ju inte så great liksom längre, utan då hade vi den här regression to the mean. Och där finns ju massor av sådana exempel. Jag läste något annat när jag gjorde research, något exempel som var så här, du vet, Steven är en, liksom en lång person som är duktig på sport och han har en mamma som inte accepterar att han ligger på sängen hemma, och du vet, han kommer att bli en NBA-spelare. Och så tänker man så här, ja, det låter väldigt klart. Liksom, han är lång, han är duktig, han är atletisk, han jobbar hårt och liksom hans mamma
får upp honom.
Ja, och så har vi liksom massa sådana fakta. Men om vi bara tar ett steg bakåt, det faktumet gäller ju liksom flera tusen människor.
Mm.
Eller hur?
Ja, ja.
Men det är ju inte alla som kommer att spela i NBA för det. För det kan vara skador, man kan ha otur, Man kan ha liksom, ja men hund, man hittar
talangscouten
kom inte den dagen man var bäst. Man är inte på ett universitet som gjorde att man kunde spela basket. Så att vi tenderar liksom ogilla slump och vi tenderar ogilla tur. Det är därför jag är ganska tydlig med att ja men där är ju vissa saker som bara, det var ju bara ren tur. Jag önskar att jag kunde säga att det var skicklighet. Men det kan ju liksom handla om tur.
Men till och med när det gäller slump och tur så vill vi förklara det med hårt jobb leder ja, till mer tur.
Ja, 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 såklart.
Och så kan det ju vara.
Ja.
Fast jag vet inte.
Nej.
Är det så, tror
jag? Nej, och det, ja, jag vet inte. Jag tror att det viktigaste som vi kommer att titta på här alldeles strax är att börja då lämna, liksom att istället för att lyssna på storyn. Alltså titta liksom till exempel Charlie Munger, Warren Buffett, sån här draghäst.
Nej, vapendragare.
Vapendragare. Mm. Han är ju så här fan av checklister.
Mm.
Liksom, som gör att man systematiskt kvantifierbart går igenom, till exempel innan man investerar någonting, istället för att lyssna på en bra story. En annan sån här som borde tilltala dig, det är att lyssna på data istället för anekdoter eller experiment istället för historier.
Mm.
Liksom, och att värdera erfarenhet istället för historik. För historik kan man ju alltid, jag kan alltid dra fram någon graf som visar liksom under någon tidsperiod som visar på det jag vill göra. Mm. Så att jag tror att det handlar om att försöka identifiera vad det är som jag vet i förhållande till det som jag tror. Och det kan vara lite klurigt för att liksom jag som älskar försäljning, jag vet ju att det som säljer är ju en bra story. Liksom. Och det kan man ju komma ihåg, alla som kommer vilja ha dina pengar kommer ha en bra story. Vi ska faktiskt göra ett avsnitt med, jag tänker jobba på att göra ett avsnitt tillsammans med en polis som jobbar med bedrägerier.
Ja, sådana ekobrott då?
Ja,
eller?
Bland annat. Mm. Bland annat. Han hörde, Mikael heter han.
Det vill vi absolut.
Han hörde av sig, men det var lite roligt för att när han, så här, ett tips till er som lyssnar, som är poliser, så här, ni vet att när ni skickar ett mejl med er signatur så är det som,
du vet, så står det så, polisen i sydvästra Skåne,
ja,
eller
ja, någonting. Ja, men precis, eller så här bedrägeriroten, du vet, och för mig, jag blir ju som när jag blir stannad av polisen vid så här alkoholkontroll.
Gjorde jag nu?
Så är min första tanke är så här, när drack jag senare? Sen kommer jag komma på så här, 6 månader sedan, eller så här, och så berättade jag det för Caspian då, kollega till mig. Och så sa han så här, ja det finns ju ett sånt uttryck som heter så här, han rodnade bara som en oskyldig kan.
Han rodnade?
Ja, eller liksom han, och det är alltid så här, så står det bara så här, bara, så är det liksom första tanken. Ja. Nej men det är jättekul.
Skicka från er Gmail istället.
Nej, ni kan skicka det, det är roligt att höra. Liksom. Och tack till er som jobbar inom både försvar och vård och polismakt. Jag tycker att ni gör ett fantastiskt jobb. Men i alla fall, så att vi ska försöka göra ett avsnitt med honom.
Ja.
Och jag tror att det där är en av de frågorna vi ska ställa frågor. För jag tror att alla som jobbar med, liksom som luras, har sjukt bra, alltså de är master storytellers. Annars hade de ju inte lyckats.
Jo, absolut. För just när det gäller storytelling också så behöver man inte ens berätta hela historien.
Nej, ibland är det bättre
för att
inte
berätta. För då är det bättre, tror jag, när man ringer i alla fall.
Ja.
Nu är jag vet inte, jag bara gissar här.
Ja.
Man ringer och ska lura någon att ta fram sitt bank-ID.
Ja.
Då måste man ju ta en halv historia och sen så utspela sig resten i den uppringdes huvud att nu har det värsta hänt.
Ja, eller annat. Alltså det är samma som jag läste på Quora. Jag har börjat gilla Quora. Jag vet att du har gillat
det. Det går i perioder för mig.
Ja, men då var det också någon som skrev så här, du har aldrig haft riktigt roligt innan du har skickat ditt första Nigeria-brev. Och du vet så här, jag bara insåg, nej, jag kan fatta att det måste ge upphov till några liksom så här roliga.
Jag vet trådar. Inte, jag har nog dålig fantasi. Vad ger det upphov till?
Jag vet inte, men vi, det finns.
Kan vi inte bara stanna vid det, Jan?
Vadå?
Om man nu skickar ett Nigeria-brev och ber någon om pengar för att få ut sin prins till bror som har blivit felaktigt fängslad av en diktator.
Ja, så du verkar ju veta mer om
detta. Ja, vi låtsas att det är så.
Ja.
Vad är men det redan man där? Kan få tillbaka för mejl?
Ja, redan där är det en bra story. Man blir ju lite så här, varför är prinsen fångad? Och liksom så här, hur kan jag hjälpa till? Och liksom...
ja, det, men vad är det för mejl man får tillbaka? Jag kan inte ens föreställa mig.
Ja, jag vet inte heller.
Vi får ju testa det.
Man får kolla. Mm. Nej, man ska inte, testa det.
Grejen är att vi stämmer av det med polisen innan vi gör det.
Ja.
Och vad som är vad vi ska göra för att det inte ska vara olagligt.
Nej, men vi ska inte göra något sånt, Karin. Okay. Och där finns ju ett TED-talk där det är någon som svarar på sådana här.
Det är en
här.
Komiker som berättar hur det går till när man svarar på sådana där Nigeria-brev.
Ja, precis.
Och vad man, hur man
han
kan,
har ju ganska
hur man kan ja, strunt samma, säg det.
Ja, nu, säg det. Vi kan lägga en länk. Vi kan lägga upp den. Bra. Så att jag tänkte så här, det sista vi ska ta här bara kort, apropå då tionde mannen. Så finns där en fransk eller spansk, nu vet jag inte vilket land han är från, men det finns en professor, tror jag, eller disputerad person som heter Jean-Paul Rodrigue. Som 2008 blev ganska känd för att göra en graf, alltså en aggregerad graf över en börsbubblas anatomi. Mm. Alltså hur tenderar en börsbubbla se ut? Och så sa han så här, där är fyra distinkta faser och denna liksom grafen kan man mer eller mindre applicera nästan på alla bubblor. För det var det han konstaterat, oavsett om det är Bitcoin eller Tesla eller ny teknikaktier eller IT-aktier på 90-talet, de tenderar att se likadana ut. Vad?
Jag är intresserad här nu hur, när du lägger upp Teslas aktieuppgång.
Jag har inte lagt,
bredvid denna
jag har inte gjort,
aggregerade anatomin av en bubbla.
Det känns som att det är lite förakt i rösten, älskling.
Nej, men jag vill gärna se det.
Ja, men du ska få se
vad
det.
Vad bra.
Ja. Så säger han så här, det består av fyra stycken faser. Här, vi kommer lägga ut länk också till det här, för detta är en ganska intressant bild. Så den första fasen kallar han då för stealth phase, eller smygfasen. Och här, den aktören, det är ofta så här smarta pengar. Så till exempel här investerar man i bolag som kommer till exempel börsnoteras, eller man köper bolag med rabatt, eller liksom så här. Där finns en väldigt tydlig anledning till varför man köper liksom en hundralapp för under 100 kronor. Mm. Så ofta brukar man kalla för smarta pengar. Till exempel på Patreon så gjorde vi en sådan affär under 2020 när vi investerade i ett onoterat investmentbolag. Den andra fasen, det är ju den uppvaknande fasen, och här kommer ju de mer institutionella investerarna in. Det är ofta pensionsfonder, stiftelser, börsnoterade fonder.
Är det
fonder.
Att de upptäcker att det här de är bra?
De upptäcker precis att nu har den liksom initiala uppgången har ju skett, och nu ser man så att långsiktigt kommer detta bli en bra affär, och man ersätter ofta de smarta pengarna så att man gör liksom ofta en vinsthemtagning. Och vad som händer då ofta är att vi får se en första nedgång. Mm-hmm. En liten nedgång då det sker en vinstemtagning, och detta kallar man då för en björnfälla. Liksom att folk tror att det kommer bli björnar nu, alltså björnen river ju ner aktiekursen och tjuren drar upp den. Men här kommer vi hamna i fas 3 som är då den kallade, så kallade bubbelfasen, och här är den främsta aktören då allmänheten. Och här är det ju då liksom några olika saker som alltid händer. Media vaknar. Till exempel så här, var med på uppgången, Tesla har gått upp från 300 till 600 dollar. Till exempel när du köpte så var det ju, du köpte ju här i uppvaknande fasen. Mm. Du köpte ju innan det blev populärt att äga Tesla, vilket du märks ju på börskursen, eller hur? Mm. Sen blir det ju entusiasm, titta detta går bra. Sen blir man liksom, kommer ju den här girigheten, jag vill också tjäna pengar på den här. Det går alltid upp, och sen så blir det så här, det är annorlunda nu. Och liksom man lite ser ner på de som inte köper. Och liksom det som är så spännande med den liksom bubbla är ju att den tenderar alltid att dra in. Alltså den drar in folk. Den drar in de här som är skeptiska. Och sen drar den in de som är negativa.
Men är det liksom... inte därför att man är rädd för att missa någonting?
Ja, absolut. Och sen när den liksom är på toppen, sen så kommer då den fjärde fasen som är liksom själva kraschfasen. Och kraschfasen är också ganska intressant, för den sker nästan alltid i två steg. Först kommer en nedgång, liksom där liksom den första fasen är ju den här förnekelsefasen. Så här, det går snart upp igen, liksom, det är bara temporärt, det ska upp igen. Och detta kan ibland ske på uppgång också, att det är nedgång och sen går det upp och sen ner och så går det upp igen. Så folk har liksom lärt sig så här, ja men det går liksom, det går upp igen.
Och så gör det det.
Och så gör det det.
Ja.
Och när den går upp så blir det här återgång till det normalläget. Se, det var bara temporärt att detta hände. Och sen så kommer liksom den stora liksom kraschen, du vet den här rädslan, kapitulationen, och bara nu skiter jag i det och loggar inte ens in. Detta med aktier är inte till för mig. Och sen till slut så blir det nästan en förtvivlan liksom fas, där det liksom faller under sitt fundamentala värde och sen börjar det stiga liksom igen.
Mm.
Så att liksom en ganska tydlig sån här graf. Så jag tänker
nu.
Nu. Så om du tittar liksom på Tesla liksom aktien.
Mm, på grafen här.
På grafen.
Hur lång tid har det tagit?
Jag har tagit sen start.
Och det är sen 20...
Ja, 20, jag vet inte. 2011 kan det vara något sånt? Nej.
Nej,
jag har, nej, tre år. Jag har bara tagit tre år.
Ja,
jag har bara tagit tre
jag
år,
tänkte
faktiskt.
Väl. Tesla har väl funnits längre än så.
Ja, men ser du, där är den första toppen. Liksom det är en ganska jämn kursen. Underpresterar mot index. Sen kommer första toppen. Lite nedgång. Och sen kommer en ganska stor uppgång. Lite nedgång. Stor uppgång.
Men detta måste man ju säga på många, många olika aktier. Att det kan se ut så här, John. Att de går upp.
Ja, det men inte så här, ja, inte så här exponentiellt. Alltså, kolla här. Alltså, Tesla har ju gått, den har ju fyrdubblats i värde på ett år.
Mm.
Är du med? Den har ju gått från $500 per aktie till över $2000 per aktie på ett år. Vad? Du ser så skeptisk ut.
Mm. Jag undrar vilken fas jag var i där, förnekelsefas.
Nej, du har inte varit.
Nej, jag har inte varit. Det bubblan har inte smält än, men jag är i förnekelse av att det skulle vara något konstigt.
Vad då, berätta?
Nej, men det är inget konstigt. Titta här. Titta här, så är jag så. Ja, fast. Men det betyder inte att jag kommer sälja mina aktier. Eller, vi har haft den här diskussionen nu, du och jag, utanför kameran. Så ska jag sälja dem nu och sen köpa tillbaka dem sen då?
Ja, men
eller vad ska jag göra?
Så här, du äger ju inte dem för att tjäna pengar.
Fast om jag kan det så är det ju ett stort plus.
Ja, men då ska du ju sälj dem nu på 2000. Du har gjort 7 gånger pengarna.
Mm.
Vad klagar du för liksom?
Jag klagar inte. Jag har sagt att vi har haft diskussionen.
Ja.
Fast du sa så, nej men du kan behålla dem. Så var jag så, ja fast
jag
har ju... Kan ju köpa tillbaka dem sen igen ju.
Ja, precis. Men då hamnar men då, i det här att försöka förutsäga marknaden. Och liksom,
ja.
Det kan du absolut göra. Och bara liksom, vi kastar så här. Nu ska vi återigen. Vad handlar det om? 5 Tesla-aktier du har.
2.
Ja. Så att återigen, det spelar ingen roll. Du vet, hade du liksom varit så här 100% av din portfölj, då hade jag garanterat sagt sålt av.
Mm.
Så att återigen, det handlar ju om liksom se det i relation. Det svåra är inte att fatta ett beslut, det svåra är att bestämma storleken på positionen och storleken på affären.
Mm.
Här har jag dratt ut ett ny teknikindex. Ser du? Ser i princip likadant ut.
Så då hade jag ändå rätt att detta kan man tillämpa på många aktier?
Ja, alltså på alla aktier.
Så som då är så här... har hela teknikbranschen ser ut som Tesla-aktien?
Ja.
Så vad dillar du om? Att
vadå?
Det skulle vara någon bubbla?
Vadå?
Att Tesla skulle vara någon bubbla? De ser ju likadana ut ju.
Ja, för att
inte
det är
att de fyrdubblas kanske i resten av branschen, men...
Ja, jag tycker det har gått 2-3 gånger. 200... Sen 2000... Jag vet inte, alltså det är ju inte så intressant. Men alltså sen 2015 har det gått 300%.
Mm.
Så att jag påstår att det är bubbla både i IT-aktier och IT-sektorn.
Jag kan fatta om man pratar om en bubbla i en specifik aktie.
Ja, men det
absolut.
Kan ju vara en bubbla i en sektor
men nu så
också.
Är, hur kan det vara det, John?
Vadå, hur kan det vara? Det är ju jätteenkelt.
Finns det exempel på bubblor i sektorer?
Ja,
jag tänker att det bara brukar vara en aktie.
Vad kallas den där bubblan som var så här 99?
IT-aktien, ja. IT-bubblan, ja.
Vad kallas kraschen 2008?
Finans.
Ja, vilken sektor tror du det var problem i 2008? Bankaktier.
Ja.
Det är klart att det kan vara en bubbla i en bransch eller en sektor.
Mm.
Men betyder detta att man ska göra någonting med det här? Nej, har du en global indexfond eller något, så här, liksom en basstrategi? nej, låt det vara detta. Liksom, detta händer ju konstant. Detta händer ju vart femte, vart sjätte, vart sjunde år. Och det går liksom aldrig förutsäga när det händer. Problemet är så här, det är ju många som sa att Tesla var övervärderat på $900.
Mm.
Är du med? Och hade de liksom sålt av då, då har man missat uppgången från $900 till $2000. Det är ju det som är så svårt att spekulera i detta. Och det är därför man inte bör ta några större positioner i sådana här. Utan detta är ju lekhinken. Alltså jag har ju blankat för vad? 40 000. Ungefär lika mycket som du har dina aktier. Det är inte mer.
Ja, men vet du vad? Mm. Eller vad var det nu jag tänkte att jag skulle säga? Jo, kan du också säga att du har ett sånt här speciellt beteende som försöker pinpointa bubblor som sker eller som inte sker?
Ja, absolut.
För det jag har hört detta innan där, att det är nog en bubbla.
Ja, ja,
och sen har det kanske inte varit det ändå.
Nej, nej. Alltså ni som har följt mig länge vet ju så att jag har ju tyckt att det är en bubbla i fastigheter, i bostäder,
ja,
i de senaste 10 åren.
Men sen så ändå så verkar det som att...
Ja, jag har fel.
Hittills i alla fall.
Ja, precis. Och det är ju det som är också tricket, att liksom så här, det är ju detta som är det kluriga. Ska jag agera på det eller inte? Och då är jag så här, när jag kommer, i majoriteten av fallen kommer jag ha fel. Så mitt stora bassparande agerar jag inte på detta. Men jag agerar på det på marginalen. Mm-hmm. Och jag tror vi kommer ha ett poddavsnitt om det i framtiden. Liksom så här, att det handlar om den här strategin med haren och sköldpaddan. Tricket är inte att vara sköldpadda eller hare. Tricket är att vara en skuttande sköldpadda. Liksom. Att du ska kunna göra både och, men du ska aldrig hamna i en situation där du kan explodera. Att om jag har fel så kommer vår liksom hela liksom portfölj att explodera.
Nej.
Det är liksom, det är det man behöver hålla sig från. Så att sammanfattningsvis, jag tänker att vi ska runda av nu, vi har pratat i över en timme och 20 minuter. Så tricket här är att fundera antingen själv eller på din omgivning som äger till exempel Tesla-aktier eller ny teknikfond eller som bara liksom pratar om det här. Vilka är dina egna argument för att äga de här?
Mm.
Och de här argumenten som jag har, är det då fakta eller är det tro eller är det en förhoppning eller är det liksom anekdoter eller är det att jag har sett andra tjäna pengar och jag vill inte vara idioten i rummet eller är det den här fear of missing out eller är det något annat? Vad är det som gör att jag fattar beslut på de här? Och för mig liksom, också så funderar jag på också så här, så var ligger värdet? Ligger värdet i det egna kapitalet i aktien då? Alltså liksom, om vi tittar till exempel på Tesla eller IT-aktierna. Eller är det liksom i värdet om förväntningen om bolagets framtid eller är det en spekulation i det framtida värdet? Och sen att återigen vila tryggt i att basen, det är därför jag älskar de här 4 hinkarna. Så jag gör inga förändringar i min liksom, buffertink eller min mellanrisk eller min passiva hink. Men jag kan däremot göra förändringar i min lekhink. Och sen beroende på hur stor det är såklart. Men att vi kommer ändå ha de här IT-aktierna och snart kommer vi förmodligen ha Tesla-aktier också via en indexfond om Tesla då väljs in om de inte redan har valts in i det här amerikanska indexet. Så att detta är väl liksom mest så här att börja fundera på i andra banor.
Mm.
Bra. Det var egentligen det jag tänkte vi skulle prata om.
Men det har vi väl gjort.
Ja. Vad tar du med dig från avsnittet idag?
Nej, men det var kul att prata om den 10:e mannen.
Ja.
Och jag tycker vi kan nog diskutera det vidare. Faktiskt.
Ja, jag tror att det är ett väldigt bra, det finns en sån här bra fråga. Så här, vad är det min hjärna gör för att lura mig nu? Eller vad är det andra vet som inte jag vet?
Mm.
Det är två jättebra frågor. Eller en tredje sån här bra fråga för 10:e mannen. Som är så här, om detta går åt helvete om 1 år. Vad är det som har gjort att det gick åt helvete då?
Mm.
Och det kan man fråga i vilket projekt eller vilken investering eller precis vad som helst. Grymt! Tack så hemskt mycket till dig som har lyssnat och tittat och jag tänker att vi ses förhoppningsvis nästa vecka igen.
Mm.
Ha det så bra!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.